Då spelar vi in för första gången på 2 månader och lite mer. Karin Berg, hej, kul att se dig.
Ja, hej, hej. Hur är läget?
Läget är så här, det är fredag eftermiddag. Vi har haft en halv vecka med elever där jag jobbar. Onsdag, torsdag, fredag. Det känns som en hel vecka. Det har varit gasen på. Det var länge sedan jag var ledig nu, känns det som. Det var det inte. Jag har varit en superfin sommar och jag är superutvilad. Men, ny grupp, nya elever, unga elever. Inga rutiner som riktigt sitter. Det är, man får jobba lite. Man får veta att man lever, men det är skönt. Det är så jag tänker det ska vara.
Ja, men det är någonting med det där med nya elever. När man får helt, alltså det är ju en sak att ta tillbaka några elever som man har haft innan. Det är någonting helt annat att ha elever som man har haft i flera år innan. Och så är det någonting med det här med att få helt nya elever.
Ja, men verkligen. Jag är precis det. Jag har slutat alla mina gamla elever, så nu har jag en ny grupp med elever som jag jobbar med, som är de är super super roliga, de är jätteengagerade, de är, vill veta, de vill göra saker, de är med på saker. Det kommer vara skitkul, men det, jag längtar också till det sättet vi har en repertoar, de och jag liksom.
Det
ska vi komma, absolut. Men du, nu säger jag för tredje gången, hur är det med dig?
Ja, men jag är precis i samma läge. Jag har också haft, du vet, mina nya ettor kom i måndags. Och då har vi så här heldagar. Så jag har haft ettorna hela måndagen och hela tisdagen och halva onsdagen. Så umgicks jag med dem. Och sen kastades jag direkt ut i undervisning med mina gamla klasser. Alltså de jag har haft i 2 och 3. Och några nya som jag ska undervisa i småämnen i också. Så jag känner mig verkligen, jag känner verkligen att jag lever. Det här är en av årets absolut längsta veckor. Där man gör allting lite på volley hela tiden. Och jag längtar också väldigt mycket efter, alltså det är ju helt underbart med nya elever. På riktigt är det det. Det är, jag säger jag inte för att fjäska. Men det är också så att det är ju mycket som ska sätta sig och det är mycket som ska fostras, eller vad ska man säga, vi ska bestämma hur vi vill ha det i vårt klassrum.
Jo, men precis, och det är väl också så här, när man tar nya elever då kommer man direkt från en tillvaro när man haft sina tidigare elever så länge som man ofta har elever. Vi jobbar ju på rutin ofta med många lärare. Så jag tänker det är elever som är så här, ja, men vi har, känner varandra efter ett par år, man har massa outtalade koder och regler och liksom överenskommelser och så. Så det blir ju liksom från det mest inrutade till det minst inrutade över en sommar. Och det kan gå lite så här. Men samtidigt så att alla andra elever blir ju äldre, eller så. Yngre elever som jag förut, som jag liksom så här, parallellgrupper som jag jobbar lite med och så. De växer, blir äldre, de blir mognare och så. Så det jämnar ju ut sig, det bara omfördelas. Det är ju det som händer någonstans.
Ja, men absolut. Och samtidigt så är det ju så att man... ja, de blir äldre och man, det är ju, det finns ju, det är ju det som är tjusningen med det här jobbet. Att man får jobba med dem i olika åldrar och att man får följa dem från att de är de här små till att de blir de här stora. Ja, innan de blir dekadenta och vuxna. Men det ska bli kul. Men jag tänker också att man blir lite... jag funderar verkligen på om man kan göra de här uppstartsdagarna så att man inte känner sig som man är överkörd av tåget varje kväll. Men det är kanske inte möjligt, jag vet inte.
Alltså, jag tror att det ligger i hur läsåret är organiserat. Vi har haft 3 dagar med uppstartsdagar nu. Sen går jag in på helg och sen börjar undervisa på måndag. Och det är by far den bästa lösningen, tror jag.
Jag grunnar på den och tar den med mig och funderar lite och återkommer när jag har kommit på om jag tycker det.
Ja, varsågod, jag bjuder på det. Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan, med Karin Berg och Jakob Mölstam. Ja, Karin, då är vi igång. Vi är tillbaka. Säsong 8 av podcasten Skolsverige. Det har blivit ett par stycken på rad nu. Ja, det måste väl vara säsong 8. Det är avsnitt 141. 20 per rad. Jo, jag tror det.
Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Så gamla vi blir, Jakob.
Ja, verkligen.
Ja, det är ju helt otroligt. Jag har hunnit fylla 40 och du har hunnit fylla 30. Det var vi inte när vi startade.
Nej, det var vi inte på något sätt. Det är så världen, universum och allting fungerar.
Men och jag tänker så här att de första dagarna här, jag skulle vilja ta upp någonting som jag tycker är skitspännande, som jag lärde mig på mina uppstartsdagar, du vet, när man har sån här fortbildning, du vet.
Just det. Ja, men det är ändå bra att den är värdefull. Oftast känner jag så att det brukar bli så här brandgenomgångar och sånt.
Ja, vi har haft vår beskärda del av brandgenomgångarna också. Det är på något sätt kommer ju. Ja, men vi var, eller ja, alltså vi var ju på någonting, alltså det är ju det här, det är svårt, tänker jag, att göra när man är som extern utbildare och ska göra någonting som ska liksom passa många, alltså målgruppen är lite vidare än vad själva.
Just det.
Alltså för att det ska vara lönsamt så måste målgruppen vara ganska vid, och då blir det också olika beroende på hur länge man har varit lärare och på vilket program man är lärare och vilken nivå man är lärare och sådär. Men vi var på den Backateatern här i Göteborg, som är den nationella ungdomsteaterscenen i Sverige. De har en utbildning som heter Lärare ser på scenkonst. Och då har de en grundutbildning och sen har de en fördjupning. Och vi var på grundutbildningen nu då, alla mina kollegor i ämnet svenska. Och det går ju till så att man får lära sig en metod i hur man kan samtala om scenkonst. Och sen så ser man en föreställning ihop och så tillämpar man metoden och sen var det slut. Kort. Men det som var intressant, för det är nu jag kommer till den här grejen, är ju att när man läser läroplanen, en sak jag aldrig har tänkt på när man läser läroplanen, så står det ju i läroplanen att vi ska lära, om man tittar på ämnesspecifika delarna, som till exempel i ämnet svenska, så står det att elever ska lära sig om scenkonst och dramatik och så. De ska alltså lära sig att Strindberg skrev Fadren. De ska lära sig att Ibsen var en dramatiker. De ska, typiskt, det står ju inte så specifikt, men det står ju att man ska kunna liksom några författare och koppla ihop dem med verk och kunna och se hur de kommenterade samhället. Nu pratar jag gymnasiet.
Ja, precis.
Det är liksom om scenkonst. Och man ska lära sig att liksom utöva scenkonst.
Är det en del av svenskan?
Ja, eller en del av läroplanen totalt, att det finns ämnen i att, eller scenkonst, konst, om vi tar konst då till exempel. Det finns ju i läroplanen konst, inte på gymnasiet, utan att vi har, du vet det här, vi har bild till exempel. Det är ju en del av att man alltså praktiskt liksom utför bild,
just,
till
just,
exempel.
Ja.
Vi har ju på gymnasiet att man kan välja att läsa dramatik, eller hur?
Just det.
Och lära sig att sätta upp en föreställning. Det finns liksom i, det finns kursmål för det. Det ligger ju inte inom ämnet svenska, men det finns ju ändå i läroplanen.
Det är ett kunskapskrav på gymnasiet.
Det är ett kunskapskrav på gymnasiet om du har valt den inriktningen. Och det är ett kunskapskrav i grundskolan om du har valt, alltså bild är ju ett kunskapskrav till exempel, eller musik är ett kunskapskrav. Eller hur?
Ja, det är klart det finns ett kunskapskrav för musik.
Ja, men vi har inte kunskapskrav när det kommer att lära sig saker som handlar om vad vi kan lära oss genom konstformer. Alltså det här, vad är det som händer när du ser en teaterföreställning? Jo, du börjar reflektera över dig själv, du börjar reflektera över vem du är, du börjar reflektera, alltså du kan koppla det till olika samtider, om du ser en pjäs som handlar om ett speciellt skeende i tiden, du, alltså utifrån hur du ser en pjäs, det gör du ju utifrån vem du är i din kontext som du är just nu, eller hur?
Ja, ja, ja.
Och det kan ju göra dig till en, beroende på hur du bearbetar den, till en rikare människa om du har sett flera pjäser. Och du kan ju verkligen göra dig till en person som blir större än vad du var innan. Till exempel när du läser litteratur eller när du läser, ser många pjäser eller ser på ett konstverk.
Mm-hmm.
Eller hur?
Och det finns inte som något kunskapsplanemål eller vad är det vi pratar om?
Nej, det finns inte på något kunskapskravsnivå, utan de finns ju skrivna i den första kapitlet i det här som kallas estetiska lärprocesser.
Mm-hmm. För du menar de andra delarna, alltså relationen mellan musik och sånt, eller relationen mellan bild och sånt, det finns ju. Så det är specifikt scenkonsten som inte finns.
Nej, men alltså det finns inte, alltså det här att hur musiken, musikfärdigheten finns. Färdigheten musik finns. Mm. Och att du ska lära dig att Beatles var ett band. Mm. Men det finns inte det här vad du kan, vad händer, alltså det här du lär dig när du lyssnar på olika typer av musik och den, alltså det här att när du får uppleva konst så blir du en rikare människa. Och det ska du ju göra enligt läroplanen, men vi fokuserar ganska lite på det, visar forskning då. Det var en forskare som hade tagit fram det. Att vi fokuserar synnerligen lite på det i svensk skola. Och det tycker jag är så himla intressant. För att
men det
ofta
undrar
brukar
jag verkligen om det stämmer. För att jag håller på att försöka ta fram kursplanen nu, men mitt internet är så långsamt så att allting dör. Men det känns ju alltså, att det som musikanalys och musiklyssning, det finns ju absolut med, i alla fall den undervisning som mina elever får. Jag antar att det finns i läroplanen.
Ja, absolut. Det finns musiklyssning, men den här estetiska lärprocesserna, om du tänker dem, de sysslar vi synnerligen lite med i svensk skola i jämförelse med allt annat vi sysslar med. Trots att vi nog ofta blir beskyllda för att syssla väldigt mycket med dem.
Okay.
För att det är flummigt.
Det är bedrövligt om det är så att vi anpassar oss efter det.
Ja, men det visar då den här forskaren som jag nu då ber att få skriva i kommentarerna till det här avsnittet, för just nu har jag tappat namnet på honom. Men det är en forskare som har kommit, han har studerat liksom då hur svenska lärares undervisning ser ut, och så ser man att ja, vi lär oss om olika konstverk, ja, vi lär oss att utöva olika konstformer, men nej, vi lär oss, vi liksom värdesätter inte den här delen att konst berikar oss och den estetiska lärprocessen som faktiskt konst kan ge.
Mm-hmm.
Och det tycker jag är ganska intressant. För det trodde inte jag att det var så.
Ja, det här är inte mitt ämne. Jag skulle vilja prata med någon som kan det här bättre. För jag fattar inte riktigt hur det hänger upp. Men det låter ju intressant, det låter oroväckande. Och sen känner jag att jag fattar inte. Alltså,
nej, jag kanske är fel person att berätta om det. Men jag tycker ändå det var intressant. Och det lärde vi oss på den här utbildningen.
Ja, verkligen. Ja. Det låter ju superintressant. Och sen när du säger det så låter det som att det är något man måste fundera mer på.
Ja, och jag tänker ju att vi borde lägga mer fokus på det här med litteratursamtal och dramasamtal och tala om musik och det här som gör oss till rika, du vet, de här rika individerna som vi faktiskt blir när vi läser mycket böcker.
Alltså, jag ser inte alls varför det skulle vara en flummig grej. Liksom.
Nej, absolut inte. Men vi fastnar nog lätt i att prata om August Strindberg istället för att läsa honom.
Jo, men inte också en praktisk grej.
Ja, det är klart att det är. Ja, det är klart att det är. Självklart är det så. Men det jag tycker är intressant.
Ja,
och då när vi pratar i dessa tider, när vi pratar om att vi ska ha mycket stoff. Ju mer stoff vi får, desto mindre estetiska lärprocesser får vi.
Nej, för det stryker på foten hela tiden när man omfördelar tider och så.
Ja, det var bara en tanke.
Ja,
något som du har tänkt på?
Jag har inte gått och tänkt på något sånt jag har gjort. Estetiska lärprocesser. Nej, alltså hela den här sommaren, jag har varit mil ifrån jobbet och det har varit så himla skönt. Det enda, om jag ska landa i någonting, så det är liksom att jag för min egen del har insett så här, balanser mellan att jobba och att vara ledig. Och att vet, hinna leva och att hinna jobba samtidigt. Och man behöver göra båda två. Och jag inser ju att jag behöver liksom göra en resa där själv, men också ju mer jag funderar på det, desto mer jag funderar på liksom vilka ideal vi vill lära elever om arbetsliv. Vi lägger ändå mer och mer fokus i skolan på att förbereda inför arbetslivet, vilket bara är en del av vårt uppdrag egentligen. Om man tänker att fostransuppdrag och liksom att fostra demokratiska medborgare och kompensera, och det finns massa andra uppdrag där också, men ett av dem är att förbereda för ett framtida arbetsliv. Och då tänker jag att det handlar inte bara om förmågor utan också liksom inställning och liksom, ja, vi måste göra en resa tror jag tillsammans för att räkna ut så här, vad är framtiden för arbetsliv? Överlag tror jag att arbetslivet, för när elever som börjar nu, om man tänker att de som börjar första klassen med 7 år, de ska jobba med nuvarande regler till dess att de är 67, det är 60 år till, då ska de jobba fram till hösten 2078 typ. Vi måste fundera på framtid för arbetsliv ur ett sånt perspektiv. När vi liksom lär elever om världen och livet. Och jag tänker att det är en stor del av det är naturligtvis framtiden för arbetsliv efter artificiell intelligens. För det känns som att med ur ett 60-årigt perspektiv så är det där nog en grej. Och då kan man verkligen fundera. Alltså, i somras. Jag lyssnade på P1 sommar i P1 med Max Tegmark, den AI-forskaren från MIT. Han är svensk men är i USA.
Absolut.
Och en av världens främsta AI-forskare. Och jag läste en bok när jag skrivit samtidigt, så att jag snöt in lite grann på det här med artificiell intelligens. Det blir en grej som jag funderar mer och mer på. Och jag tänker att det finns en sån jävla kraft i det där. Och det mest fascinerande är liksom att han berättade när de arrangerar konferenser för ledande AI-forskare med syftet att etablera ett liksom mänskligt regelverk för hur vi vill att sån utveckling ska ske, så brukar man ofta fråga folk så här, om hur lång tid tror du att teknikutvecklingen är mogen för att du ska ta det steget? Och genomsnitt, 25-30 år typ. Man bara, okej, soft. Så att det är ändå liksom, om man tänker på barnen som börjar första klass, det är ju andra halvan i deras arbetsliv, om man nu jobbar tills man är 67. Som kommer att vara något helt annat. Och det finns ju en stor förmåga att det där kan bli liksom enorma vinster för företag, enorma liksom vinster för samhällen och produktivitet och lönsamhet och innovation och vet allt det där. Men det måste också vara, tänker jag, för att jag ska vara nöjd med det, stora vinster för mänskliga värden också. Och en sån grej är så här med arbetstider och jobba deltid och liksom hur mycket måste vi jobba och ändå ha en framtid. Det är ett syfte i samhället. Alltså. Fler och fler arbeten kommer att försvinna. Måste vi ha dem då? Alltså, det känns som att rätt många av oss skulle kunna gå ner på i alla fall 6 timmars arbetsdag utan problem om vi hade datorer som gjorde alla tråkiga saker åt oss.
Absolut. Samtidigt som jag tänker att det finns ju någon fara i det där när AI utvecklas av några enskilda personer som då får en väldigt stor makt. Alltså det finns ju en massa sådana aspekter i det hela.
Ja, det absolut. Och det där är en jättestor diskussion. Och det är väl också det som hans hela liksom, yrkesgärning, om man ska prata om Marx Tegmark, handlar om. Att någonstans här, vi måste ha diskussioner om hur vi vill att det där ska bli och funka innan. För vi får bara en chans. De mesta liksom reglerna vi har för teknik och så har kommit efter att vi har gjort det och misslyckats. Om du kollar på sig atombomber och så. Mycket av de konventionerna kom efter Hiroshima och Nagasaki. Men med AI så är det ingenting som säger att vi får mer än ett försök på oss. Liksom.
Nej, eller hur? Så därför måste och det där är ju lite obehagligt.
Det är jätteintressant. Men jag tänker bara så här, utifrån arbetsliv, det är en grej som jag funderar mycket på. Balans mellan vad det är du har jobbat. Liksom. Och det måste man göra för elever också, tänker jag.
Ja, absolut. Och jag hade elever idag. Alltså det här, faktiskt, jag har haft i undervisning idag elever som ska rösta för första gången.
Just det.
Och de och vi hade det ligger ju egentligen inte i mitt ämne, men de läser inte samhällskunskap i år, vilket är ju naturligtvis lite sorgligt kan jag tycka, eftersom de ska rösta för första gången. Och har ju då enormt mycket stort behov av att få prata om det. Så jag vek lite av mitt ämne idag åt att få prata om valet, och att vi har ju naturligtvis olika politiska aktiviteter här på skolan som är ämnesövergripande. Men just kursen samhällskunskap har inte de på schemat i år. Så är det ju på gymnasiet. Men då var det ju flera stycken som ville rösta på partier som gjorde att livet gick lite långsammare. De vill liksom, hur kan vi stoppa att det går så fort allting, för vi hinner inte med. Och om det uttrycks av den unga generationen, tänker jag, så undrar jag ju lite hur det ska bli, alltså hur andra generationer känner sig.
Nej, men jag tror det handlar om att det är också de som kommer att ta makten över det där och förändra hur vi ser på det. Och det tror jag därför är det bra att de har den insikten också. Men för det måste hända inifrån, det kan inte vara någon utifrån som bara säger, vad tror du om det här? Utan liksom så. Men hur som helst, det är intressant att fräbba. Det är intressant att föreställa sig en värld utan sjukskrivningar, utan stress. Med liksom fungerande livspussel och andra så här, politiska klyschor. Men liksom,
ja, men jag tänker att man ska kunna säga till sin chef att jag skulle föredra att få jobba på förmiddagar så att jag kan hämta mina barn och umgås med dem. Och att och sen jobba på kvällen när de barnen har gått och lagt sig. Det skulle ju funka i en lärarvärld också.
Om man också ska tänka bara liksom så här, i en framtida teknikutveckling hur det påverkar yrket nu, så mycket av de uppgifterna vi jobbar med behövs ju inte. Alltså så. Om man ska tänka liksom rättning, analys och liksom för- och efterarbete, så en del av det är relevant, men en del av det är ju inte det. Och då tror jag att vi får gå tillbaka till så här, idéer av Mark Tegmark, hashtag, så tror jag att det är liksom, han menar på att säga, men man kan nog inte säga att hela yrken försvinner, utan bara vissa delar av det. Och då tänker jag, så här, vilka delar av mitt yrke vill jag ska försvinna? Jo, men det är alltid tråkigt, så kan vi behålla allt det götta. Och det är det jag tror skulle kunna hända. Vi behöver inte snöa in i den grejen. Vi kommer komma tillbaka till det fler gånger, har jag en känsla av.
Men det är grejen jag gått och funderat på. Tänk om vi kunde få hänga lite med Tegmark. Ah, det hade väl varit något.
Du kan ju drömma. Det hade varit,
jag drömmer om det.
Nice. En helt annan grej. Apropå lite extenerat, men helt annorlunda. Den här sommaren, för första gången i mitt liv, har jag pratat skola och utbildning med livslevande koreanska elever.
Oj!
Ja. Jag hade jätteintressanta diskussioner med de här barnen i så här, typ 11-årsåldern. Liksom hur det är vardagen i Korea tillsammans med en massa andra 11-åringar från andra länder. Som var sådär, bara tappa hakan när de här barnen beskrev. Liksom bara, jag går upp den här tiden, jag åker till skolan. Jag har skola till typ 3:30, då kommer en bil, plockar upp mig, kör hem mig. Då tar jag med nästa grej och så käkar jag middag i bilen. Och sen så vid typ 4:30 så är jag på min academy och så är det till 10:11 på kvällen. Så åker jag hem, sover. Och nästa dag samma sak. Och de här barnen förklarar dag för dag vad de har på eftermiddagar, vilka kurser de tar på de här akademierna, typ extra skolorna. Och de här barnen bara, de andra bara, va? När har du tid för fritidsaktiviteter? De bara, onsdag eftermiddag. Det är fantastiskt. Och de bara, på helgerna, men då är det ändå ledig. Nej, då läser jag naturvetenskap. Jätte fascinerande att få ha de diskussionerna. För man vet ju om att det finns. Man hör ju talas om det. Man läser reportage, man läser artiklar. Men det är så himla intressant att få möta människor som har det så. Och få prata med dem och få det perspektivet.
Men hur mår de?
Ja, men de var ju nöjda. De var så här, ja men det är så där. Jag ska plugga hårt för jag vill lyckas. För jag vill liksom bringa ära till min familj och till mitt land och så. Men så frågar man också, så här, vad vill du bli när du blir stor? Och de bara, nej, tennisproffs typ. Om man inte säger, du spelar tennis 2 timmar i veckan och du pluggar ihjäl dig resten av tiden. Ur mitt väldigt svenska, så här, lite slappa, chill, det blir bra perspektiv för att du har det välfärdssamhället. Där du lyckas även om du inte är topp 0,1% av din kurs. Liksom. Men det, jag inser ju någonstans att så här, det måste kännas det ganska meningslöst. Och bara säga, nej men jag tror nog att jag vill bli tennisproffs. Liksom att vara seriös med det och sen också ha allt det här andra runt omkring. För de kommer ju aldrig producera någon tennisproffs, för att vill du ha det så måste du ha ungdomar som i alla fall när de blir äldre tränar mer än 3 timmar i veckan för det ska funka. Liksom.
Men det är ändå, jag tänker att den kulturen och den pressen på skolan, det, alltså när vi, alltså ibland så här, när vi gör sådana här internationella jämförelser så blir det ju lite galet, för att de barnen missar ju någonting annat som andra barn får i det här. Jag har ju liknande erfarenheter när jag var i Kina och de tittade på mig och sa, nu är det fri lek, och barnen gick i led och hoppade över olika stolpar i någon slags hinderbana. Och jag hade så oerhört svårt att se, vad är det fria i att alla barn gör likadant på led? Och då menar de på att ja, men vi har inte bestämt exakt hur de ska hoppa över stolparna. Nej, de kan krypa under också. Okej, det är fri lek i Kina. Det är ju en väldigt, alltså, och vi pratar om leken som lärmedel och jag tror att jag inte ser, ja, det är klart att de får ju underdåniga medborgare i Kina, men jag vet inte.
Nej, men det går upp och ner naturligtvis, det finns ju olika färdigheter, och det är väl också det någonstans som är en kontentan i det, att som samhälle så prioriterar man liksom inte oändligt med tid, utan man får välja så här, vad vill vi lägga fokus på, vad vill vi få ut. Och där har man i Korea gjort ett val som gör att man inte producerar några antagligen stora så här, idrottsproffs eller kulturproffs eller så, för att man lägger mer tid på andra saker, för vissa sorters kultur. Jag vet inte, kan du tänka dig så bara, nej men jag vill hoppa av och liksom starta rockband typ. Det känns inte som att det är riktigt den grejen, för naturligtvis finns koreansk musik, det är inte det. Men liksom, om man skulle jämföra med svensk skolsystem och tänka, vad är det vi prioriterar, vad är det inte vi prioriterar, vad är det vi lägger fokus på inte, det finns, det tangerar ju tillbaka till det du pratade om förut, om det här med konst och sådana grejer. Det är inte en grej som är viktigt för oss. Det är någonting som vi säger, nej, det där behöver inte vi lägga så mycket fokus på. att lära elever att ta det chill och ha bra liv och njuta av världen och att liksom inte bara jobba ihjäl sig. Det är någonting som vi inte lägger så mycket energi på att lära våra elever.
Heller.
Och sett från ett annat kulturellt perspektiv så är det ju minst lika rubbat som att skicka sina ungar till Science Academies varje lördag söndag året runt. Liksom.
Ja.
Det är bara, det är väldigt svårt att säga vad som är rätt och fel. Man bara gör olika prioriteringar utifrån olika kulturella horisonter. Och det har varit intressant att fundera mer på så här, vad är det som vi gör som är så himla självklart. Alltså, vi har lagt mycket energi på så här flumgrejer, alltså, typ värderingar och så här. Alla ska känna att det här är rätt och fel istället för att vara så himla specifika och konkreta kanske. Och det finns för- och nackdelar med det, men det finns också, man måste ändå säga att så här, vi har mycket att lära av det också. För det är väldigt lätt när man pratar med svenska lärare som har någon sorts internationell erfarenhet av elever eller lärare eller skolor. Att de bara kommer tillbaka och säger, åh vad konstiga de är. Istället för att landa i att säga, okej, men det finns någonting för oss också att ta med oss hem. Eller så.
Mm. Ja, men jag har läst någonstans att ju konst, alltså ju mer, antingen så ska man åka, när man ska åka på så här skolcharter brukar jag kalla det, för jag, när man åker och besöker skolor i andra länder, jag uppskattar det enormt, eller pratar med elever som är från andra delar av världen och sådär, så ska man ju antingen åka till liksom miljöer som är väldigt snarlika sitt eget för att man ska få liksom input, eller ställen som är helt tvärt emot för att man ska få liksom någon slags perspektiv på sitt egna, och inte åka till de som är lite halvkonstigt.
Nej.
För att det är för svårt, men samtidigt så skulle jag ju vilja, alltså vi har ju pratat i den här podden innan om Lucy Crayon som har åkt runt och jobbat på olika skolor i olika delar av världen, och skrivit en bok utifrån, alltså den boken heter Cleverlands, som handlar om varför lyckas man i olika länder, och så. Men jag skulle gärna se den boken snart, alltså en bok som, eller en tv-serie eller någonting som åkte runt i delar av världen och som kopplade samman kultur och värden och skolsystem. Förstår du vad jag menar?
Jag förstår precis. Det är en väldigt intressant idé att fundera på, och det vi får ja, men det har varit intressant att se, just för att få det olika perspektivet på vad det som händer, vad det som går framåt, vad är vad. Det är lite längre, lite långsammare. Det är inte så trendkänsla liksom så. Nu står vi inför val och det är liksom, det känns som att allting kommer att kastas upp, all riktning för skolan kommer bara gå, oavsett vem som vinner eller förlorar, men det hade varit intressant att kolla på sig, vad är det som ändå är våra värderingar? Liksom, vad är det som är svensk skola? För det säger ju mycket om vad vi är för folk och vad vi är för land. Och liksom, nu känns det som att vi blir mer och mer seriösa och ska lägga in mer och mer innehåll och mer tid av allt. Och mer liksom krav och kontroll. Men, och det är väl inte så himla dåligt om det är så att vi vill förbättra oss åt en viss riktning. Vi vill komma åt ett visst håll och vi vill bli bättre på en viss sak. Men det känns inte som att vi riktigt kan svara på vad det är. Och Karin, det ska vi rota vidare i vår podcast framöver. Men nu börjar det bli dags att runda av det här avsnittet. Avsnitt 141, det första för höstterminen 2018. Vart landar vi här egentligen?
Vi landar i att vi står inför en höst som jag tror är lite full av förändringar. Även för skolans del faktiskt. Eftersom vi har ett val. Och jag tänker att vi ska borra i det där valet lite senare. Längre fram och se vad konsekvenserna blir kanske. Men vi landar väl i att vi står och att vi... Men också att vi har en massa... att vi står inför ett nytt läsår. Och det innebär förändringar det med. Och att vi står inför en ny teknikutveckling. Och det innebär förändring. Så att allt är förändring. Det var det vi landade i, tror jag.
Bra sammanfattat. Du, tack för det här avsnittet. Vi ses och hörs nästa vecka. Kära lyssnare, gå in och prenumerera och likea. Och kommentera gärna vår podd i iTunes. Ja. För då klättrar vi och så är det fler som upptäcker oss. Och kan lyssna på saker vi gör. Det hade vi uppskattat.
Och vi kan göra som ni säger i kommentarerna.
Ja, så gör vi.
Ja!
Ha det gott,
hej! Hej, hej! Det här är Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan. Med Karin Berg och Jakob Mölstam.